Ja, då så tackar jag för inbjudan såklart. Ännu en gång att få vara tillsammans med er här på Vattagården och förkunna Guds ord. Och det mår jag väl av, kan jag säga. Jag tycker nästan alltid också att förberedelsen är bättre. Då känns det riktigt, riktigt nära och jag lever i en härlig kontakt med Gud och hans ord. Sen när det ska framföras då kommer ju den här människofruktan, ni vet, och det kommer en massa annat. Man känner sig under attack nästan ibland. Men som sagt var, man får ta båda delarna och så får man prisa Herrens dyrbara namn mitt i allt detta. Herre, jag överlämnar också mitt liv i dina händer för förkunnelsen här idag. Och jag tackar dig för att du är mitt ibland oss. Och jag ber att det jag ska säga får bli meningsfullt och att det sätter spår i våra liv som är här idag, Herre. Du hör vår bön och vi vet att du vill vårt bästa. Vi vet att du vill oss allt väl och du vill möta oss här i tiden så att vi är förberedda för evigheten. Tack för att du hjälper mig nu. Jag vill lämna mitt liv i dina händer. I Herrens Jesu Kristi dyrbara namn. Amen. Ja, då ska jag läsa ett bibelord. Vill jag ta med för att det fångar in lite det jag har att säga. Och vi läser första Timoteusbrevet, det första kapitlet. Där och verserna 18 och 19. Och den texten lyder så här. Detta uppdrag att förmana anförtror jag nu åt dig, Timoteus, mitt barn, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig. I kraft av dem ska du kämpa den goda kampen. I tro och med rent samvete, detta har vissa avvisat och det har lidit skeppsbrott i tron. Hörrni, jag har valt att låta mitt tema idag vara och heta den goda kampen mot det onda. Den goda kampen mot det onda. Men undervisning kunde lika gärna betitlas och då kommer det mer personligt. Hur kan en kristen eller hur kan jag stå emot det onda? Temat och rubriken jag har satt här förutsätter alltså att det existerar ondska. Det är den syn som jag lever med. Det existerar ondska. Och egentligen så håller människor överlag med om det. Men man ser olika på begreppet ondska eller det onda. Eller det är ont. Det är inte ovanligt att till exempel det är människor med evolutionistisk livssyn om mänsklighetens tillblivelse och hur allt har blivit till. Eller om vi säger de som håller sig med utvecklingsteorier med dragning åt ateism. De framhåller ofta att någon ondska som ett fenomen inte fungerar, inte finns. Man menar att det som kan uttryckas med det onda i negativ mening då är brister i evolutionen, i den goda utvecklingskedjan, typ dåliga gener, handikapp, sjukdomar, misstag inom samhällsvården, olämplig uppväxtmiljö och så vidare och så vidare. Något som nästa steg då i evolutionen kan komma att frigöra dessa livsbetingelser ifrån. Det vill säga att de svaga eller de svaga ska falla bort genom ett naturligt urval och det starka och friska vinner än mer plats i nästa omgång av evolutionen. Under förutsättning då förstås att det citationstecken mänskliga, jord, växt, djur, luft och det kosmiska miljön fortsätter att följa en förutsatt, bestämd nästan framgångsutveckling. Det är mycket märkligt att trots att evolutionen påstås vara slumpmässig talas det ibland om av vissa vetenskapsforskare, humanister och idéställare om evolutionens mening, kan ni tänka er det? Eller man säger att man kan samverka med evolutionen redan här, nu på en gång liksom. Att den är som att den vore bestämd, att den befinner sig i en framgångsutveckling och att man kan påverka den. Jo, jag tackar jag. Nu är man ju väldigt fundersam på de svarta hålen i rymden. Och de små hålen i rymden tycker man att man har ganska bra grepp om. Men så har man ju sett nu, man anar att det finns monsterhål. Och man funderar, vad är detta för någonting, va? Som suger till sig mängder av planeter och bara suger åt dem och de försvinner någonstans. Och det vet man ingenting om vad som finns innanför eller nedanför de svarta hålen. Dessa monsterhål som man kallar dem för. Så man kan väl säga att vetenskapen vet inte allt. Och man håller naturligtvis på med beräkningar och hypoteser. Men ja, vi får väl se. Det bästa är att hålla sig till Gud. Det bästa är att hålla sig till Jesus Kristus. Att leva i den heliga andens flöde. Det är det bästa i den här tiden. I alla tider varit det bästa. Och det är lika bra nu. När det i biologiska, läkarvetenskapliga sammanhang talas om inre demoner, relateras detta just till psykiska förhållanden, till fel tänkesätt, till fångenskap i sig själv exempelvis, att man lider av trauman eller att vara född i fel kropp och så vidare. Det räknas upp det ena efter det andra. Och här går fighten mot det som redan på 1960-talet klassificerades med begreppet reptilhjärnan. Först sågs det som ett skämt att något skulle heta reptilhjärnan, att det skulle kunna finnas det, som man skojar om det. Men efterhand fastställdes det, kan ni tänka er att reptilhjärnan fastställdes som ett begrepp inom biologisk vetenskap. Det finns någonting i vårt intellekt, det finns något i vårt förstånd, något i vårt huvud som vill styra och ställa. Och då säger man att det utgör driftbenägenhet, okontrollerat beteende, olika former av missbruk. Det är reptilhjärnan som då ligger bakom detta. Den kan vi liksom inte ha koll på, utan den bestämmer över oss. Inom underhållningsbranschen är det vanligt att man talar om kampen mot sina inre demoner. Då till exempel man känner rädsla inför framträdande, eller också hänvisar till i idrottssammanhang när idrottaren får kramp i benen och mycket mjölksyra, så kan man också tala om inre demoner. Jo. Intressant är i fråga om liv är att den vetenskapliga forskningen som på allvar pågår om artificiell intelligens, AI kallat, kopplat till detta föreligger något som anges med 2.0, vilket benämns för behovsdriven utveckling. Jo, behovet kommer att avgöra utvecklingen, är man inne på. Med andra ord att utvecklingen i gott syfte förstås är på väg att få fram en övergång från människan, om man säger homo sapiens, till en robot sapiens. Med i förlängningen egen tanke och handlingsförmåga. Och man är ju inne och reflekterar på detta. Helt klart är man det. Och dessa varelser hoppas man på kommer att varelse inom citationstecken kommer att överträffa de bra mänskliga förutsättningarna. Något ännu starkare och finare och härligare och viktigare och betydelsefullare ska bli i framtiden. Men man kan tyvärr samtidigt komma att uppvisa att dessa som på något sätt då vill ta över kommer att uppvisa onda handlingar via tekniska misslyckanden eller kriminella infiltrationer som vetenskapen nu känner bävan inför. Hur ska det bli? Vem ska ta kontrollen? Vem ska styra? Hur ska det gå för mänskligheten? Jämför här Uppenbarelseboken 13, verserna 14-15. Där jag tycker att vi har något märkligt att läsa då och då. Genom det tecken det andra, det mindre vilddjuret har fått makt att göra. Jag lägger till lite här nu. Att göra inför det första, det större vilddjuret. Vilseleder det de människorna som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild. Det första, det större vilddjuret, åt det första, det större vilddjuret, som har ett sår med ett svärd, av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt det första, det större vilddjurets bild. Så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbar det första, det större vilddjurets bild. Detta är märkliga ord. Och det är som om det kan hända. Det verkar inte vara långt borta, utan det kan inträffa det här när man håller på med det man gör. Ni vet ju att man till och med försöker sätta ihop delar från olika människor till en människa. Så man tar organ och så ska man få ihop en människa och så ska man kunna skapa liv. Men vad kommer det att bli av detta? Ja, det kan man undra. Det är stora frågetecken inför det. Och vetenskapen talar om att vetenskapen är på gott och ont. Alltså. Ger vi oss i kast med att studera skilda religioner, går det att hitta flera exempel och föreställningar om ondska. Ja, det som är ont, det onda, något ont. Och då har det till exempel andlig eller okult art som det består utav. Det finns alltså ondska som har sin grund i något andligt, något okult. Satanister kan exempelvis säga, en viss form av satanism i alla fall, för det är ganska mycket olika föreställningar kring detta också. Men det finns de som säger, vem har bestämt att det onda är ont och att det goda är gott? Ja, så lägger man till, jo det är de kristna såklart som har bestämt detta. Och så läser de i sin gamla bok, Bibeln, och så kommer man fram till något sådant. Men vem har bestämt att det onda är ont och att det goda är gott, säger man. Och så hänvisar man att man har valt det onda, för det kan i förlängningen visa sig vara gott, gott på något sätt. Hinduism och andra återförelser och reinkarnationsläror hävdar å sin sida att det inte är självfallet att man ska gå emot något som är ont, eftersom det kan betyda att man stör människans karma, alltså hennes konsekvensbank. Den kan då ta skada. Så livet måste få ha sin gång. Det ena livet efter det andra. Man ska inte gå in och peta i det. Utan det måste få fortsätta. Man får igen sitt jordlivsgärningar. Livet måste få ha sin gång på gott och ont. Karman avgör vad en människa blir för varelse i nästkommande liv. Hur man har levt och så hur det blir med nästa. Vid olyckstillbud exempelvis, eller i våldshandlingar, är det alltså inte självklart att man ska hjälpa den som håller på att förblöda eller som har hamnat i nöd. Det kan vi se ett sånt tydligt tänkesätt i Indien exempelvis i olika sammanhang där. Det som sker bedöms vara i enlighet med karmalagen. Så gå inte in och fördärva det, för då kan du fördärva något som har en väldigt, väldigt betydelse för den här människan inför nästa liv man ska leva då. Så hur tar då Bibeln upp frågan om det onda? Om ondska? Jo, Bibeln går djupt, det kan vi konstatera. Och långt borta från evolutionära, humanistiska, ateistiska och så kallade vetenskapliga rön och hypoteser. Genom att presentera en ond andlig verklighet. Det finns ondska. Och den här ondskan har sin källa och drivs av en fallen änglakerub. Benämnd i Bibeln den onde som till sitt förfogande har onda andar. Falla änglar, demoner. Och detta pågår alltså enligt Bibeln hela tiden. Så länge det här är aktuellt. Vi är därmed inne på Guds och människans fiende, alltså Satan, djävulen, ormen, lögnaren. Det finns många namn och begrepp. Mördaren, ledaren för luftens härsmakt, för ondskans andemakter som verkar här i rymden exempelvis. Bibeln beskriver ju ett syndafall utfört av det första människoparet, Adam och Eva. Ett högmodigt uppror mot Gud, mot Guds tankar, mot Guds vilja, mot det rätta, mot det sanna. Ett brott mot deras skapare, föranlett av alltså ormen, djävulens listiga och förmåga att lura mänskligheten. Och Adam och Eva blir rejält lurade. Riktigt, riktigt lurade blir de. Det är mycket, mycket märkligt att man kunde gå på det, kan vi tycka. Hur kunde de välja så som de gjorde? Ja, vi vet inte hur vi själva skulle ha agerat i ett sådant läge som då. Utan vi får tänka efter, hur agerar vi när vi blir frestade i vår tur nu i tiden? Syndafallet ledde till att döden som en makt kom in i människosläktet och förde med sig sjukdomar, förde med sig smärta, brustenhet, sårbarhet, trasighet, identitetsproblem, ångest, stress med mera. Vi kan fylla i mycket mer än det jag tog upp här. Det kan vi göra. Enligt Bibeln så består människan av ande, själ och kropp. I syndafallet så blev det märker vi, så blev anden fördunklad, nästan förmörkad. Själen blev förvirrad, ställde sig en massa frågor runt omkring sig hela tiden. En förvirrad själ, och kroppen blev försvagad. Vi kan säga, i syndafallet blev människan ande fördunklad, själen förvirrad och kroppen försvagad. Där har du när det gäller människan. Sen kan man ju naturligtvis gå in på hela skapelsen och se vad som också där hände. Men det gör jag inte nu. Så människan blev ett lätt offer i tiden för det onda. För mörkrets välde som både lockar och tvingar. Håller på ständigt till Guds frånvända handlingar. Exempelvis det som räknas upp i Galaterbrevet 5:19-21. Och det ska jag citera här också. Galaterbrevet 5:19-21. Och tänk efter hur ditt liv är. Tänk efter hur ditt liv har varit. Och tänk efter hur du vill att det ska vara i framtiden. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral. Orenhet. Orger. Avgudadyrkan. Okkultism. Fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte få ärva Guds rike. Så vi märker ju alltså att det pågår något väldigt andligt i en attack emot oss som syftar till att lura oss människor. Och även då att finta bort oss som kristna. Så vi begår det här som är så uppenbart synd och kötsliga gärningar. 2003 gavs det på bokförlaget Libris ut ett ledarmaterial för tonåringar med titeln På spaning. Bakom stod de kristna ungdomsförbunden inom pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen och Baptistsamfundet. Jag hade blivit ombedd i förväg att skriva en mindre sammanfattning av några av dessa ämnen som det här skulle innehålla. Och bland annat ämnet ondska. Här är den ledarhandledningen som ser ut så här. Och då valde jag att göra på det här sättet, att jag delade in materialet om ondska i fyra områden, eller delar, vilka inte självklart ska blandas ihop. För det första, som nummer ett, ondska direkt ifrån den onde. Demoners verksamhet, fallna änglars verksamhet, onda andars läror. Och då får man ta reda på vad är det för någonting. Och vara uppmärksam på så man inte dras in i något sådant. Hit räknas till exempel besatthet. Jag minns när en man bad för mig om samtal. två gånger. Hans föräldrar till och med skjutsade honom till mig. Han hade gjort sådana märkliga saker. Och han kom nu för att han ville ha befrielse från onda andar. För föräldrarna trodde att det kan vara något sånt här. Han hade en kristen bekännelse. Men hade kommit utanför mycket av det här som var skydd. Genom att han levde på ett visst sätt och hade kompisar och vänner som inte var lämpliga för honom. Och första gången jag bad för honom så mådde han väl efteråt. Det sa hans föräldrar också att han gjorde. Men han kunde inte släppa liksom det här han hade varit inne i. Utan han fick komma en gång till. Och återigen så bad jag för honom. En enkel bön i Jesu Kristi namn. Och idag, vill jag säga, idag är han gift. Och han mår väl. Och han blir till välsignelse för andra. Så kan det gå. När Jesus får bestämma och Jesus får vara med och göra sitt verk. Jag kunde räkna upp mera sådant här. För att komma till rätta med denna ondska krävs främst andlig bönekamp. Med gudomliga under som resultat. Andlig bönekamp behövs här. Vi får söka Herren, vi får be i den helige ande. Men ibland att även konfrontera människor som går den ondes ärenden. Så kan det vara. Tilläggas kan här att handikapp och psykisk sjukdom kan uppvisa likheter med demonbesättelse. Men här gäller det att kunna skilja på aktiviteterna. Så att man inte ger sig på när det är en sjukdomstillstånd och menar på att här är onda andas verksamhet. Det måste man kunna skilja åt. Annars är man farligt ute för alla inblandade egentligen. Sådant har nämligen hänt. Att man har bett befrielsebön över någon som sitter i rullstol och som har ett tydligt handikapp. Och menat på att det är onda andas aktiviteter som vi ser här. Och det har blivit mycket, mycket tråkiga saker på grund av det, som lever kvar. Jag vet om familjer som lever kvar utanför församlingar på grund av detta. För att man kan inte liksom komma till församlingen en gång till med en flicka eller en pojke i rullstol eller vad det nu är. Nej. Och sen vill jag också ta upp, och gjorde det också i den här avhandlingen här, eller arbetet här för tonåringar, ondska via oss människor. Handlingar oss emellan som har eller kan ha den onde som avsändare. Här behövs också andlig bönekamp. Det går åt en hel del sådant. Här vilar ett tungt ansvar på oss alla när det blir frågan om detta. Ondska via oss människor. Man får med Guds hjälp själv ta itu med till exempel egna elaka attityder, om det nu skulle vara det. Maktanspråk, kriminalitet, våld, droger eller söka läkarvård för sjukdomar, söka läkarvård för hjärnskador orsakade av olika typer av missbruk. Man får ta de möjligheterna som står den till buds. Man kan inte bara säga, jag bryr mig inte om detta för jag kan inte göra någonting åt min situation, den är som den är. Nej, så kan vi inte ha det. Utan här får man faktiskt jobba lite grann själv och ha en egen andlig bönekamp. Man är inför Herren och ber om nåd och hjälp med hans förmåga som ändå finns där. Men man kan också behöva besöka läkare. Och det tycker jag hände vid ett tillfälle med en predikant som hade gått in i väggen och som mådde väldigt dåligt. Han hade tagit på sig alldeles för mycket ansvar. Och jag blev tillkallad av hans hustru som sa, kan du, jag måste iväg och jobba natt. Kan du vara här i vårat hus, i våran lägenhet under tiden som detta pågår? Som han mår så här illa. Ja, det kan jag säga. Så att jag sov där i ett rum på natten. Men rätt vad det var så hände någonting med honom. Och jag sa, vi åker direkt in till akuten nu. För så här kan det inte pågå. Det får bara inte pågå på det här viset. Du är helt uppe i varv. Du är ju jättestressad alltså. Du måste få hjälp på något sätt. Och vi hade ju haft bön och så. Men då tyckte jag att det gällde att ta ett steg till alltså. I det här och också söka den läkarvård som finns för det. Och det ska vi inte som kristna tycka är något konstigt alls. Utan låt oss ta vara på det goda som finns. För det goda som finns kan vi ta från Gud. Det är alldeles riktigt. Jag är glad för att den här mannen, han predikanten, han kom tillbaka i tjänst igen på ett helt annat ställe. Och Gud har varit med honom. Nu är han hemma hos Herren, men det var något annat som ledde till det. Ondska också, citationstecken. Att vi drabbas av Guds och livets domar. På grund av att vi lever kvar i ouppgjorda synder så kan Guds dom drabba oss. Ni vet hur det var med David. Så länge jag teg försmäktade han av ett tryck alltså. Och jag vill säga, det kan också vara så att vi lever osunt, missbrukar och tar på oss sjukdomar. Jag handlade själv i ett läge jag var tvungen att lägga ner mitt kaffedrickande. Det gick bara inte att kunna komma till läkaren och säga att ja, nu har jag problem med magen igen. Utan jag var ju tvungen att ändra min livsföring och avstå från en del kaffe. Det vet man, som pastor så var man ju i så många olika hem och i sammanhang var kaffe varenda gång alltså. Och inte nog med kaffe, utan det var tårtbitar och vinerbröd och ja, så det var som det var. Så att jag fick ändra livsföring. Och det är så, menar jag, att det kan vara så för någon annan också, men på ett annat område. Att man måste se till, det tror jag du Janne också har valt att göra, hur du äter på ett annat sätt än vad du kanske gjorde för. Och vi kan inte skylla på Gud då, eller skylla på läkare, utan vi ska inte skylla på några andra som Adam och Eva gjorde i paradiset. Utan vi ska ta vårt ansvar. Här gäller andlig bönekamp främst för oss själva. Men kan också vara att byta miljö. Byta vänner och kompisar. Och sätt där man rör sig. För sådant hör också till alltså. Att man får ta de stegen. Att man får göra detta. Man kan inte liksom ruska på huvudet och säga det gäller inte mig. Utan det gäller dig. Det gäller mig. Att vi ta tag i det här. Så vill jag också komma in på en fjärde. Jag sätter citationstecken nu också. Ondska som inte har något direkt uppsåt. Slumpmässig otur. Ja, stolpe ut. Hjälp. Men det finns. Det är sådant som förekommer. Det är bara... tänker på en händelse som skedde. Jag var uppe i Umeå och talade i ett sammanhang där och fick jag höra att i Svenska kyrkan vid ett tillfälle så hade en tavla rasat ner. Precis under gudstjänsten så rasade en tavla ner, det smalt till i golvet där. Och en som satt långt fram, jag vet inte om han var diakon eller något, han ropade, djävulen är lös i kyrkan. Och då var det en liten gumma som vinkade. Lyssna på mig, det var bara papperssnöret som gick av. Precis, rätt vad det är så går ju papperssnöret av. Rätt vad det är så händer sådant oss. Det handlar då inte om att vi behöver kämpa en andlig bönekamp. Men visst kan det vara en överlåtelse till Guds vilja och plan för oss. Om trisslotten ger vinst. Eller inte ger vinst. Vad det nu kunde vara för något vi skaffar och hoppas på. Att vi ska bli miljonärer och så vidare. Och det förekommer bekymmer och lidanden som i allt mänskligt liv pågår. Vi får uppleva samma. Visst, vi kan bli helbrägdagjorda då och då. Det händer, visst är det så. Vi ber för varandra och ett vad det är som någon som blir botad. Kommer tillbaka från läkaren och berättar att de hittar ingenting av den tidigare sjukdomen. Men sen, ja, snart kan hända det kommer något annat. För det är så att vi ska alla dö om inte Jesus kommer före det. Så ska vi alla dö. Alltså det hör till. Det är den här dödens makt som pågår. Den ska en dag kastas också i den brinnande sjön. Döden ska förlora. Men nu pågår den. Och det förekommer alltså bekymmer. En förkylning på vinterhalvåret kan ge immunförsvar mot baciller på sommarhalvåret. Eller tvärtom. Vi har det här. Vi lever med det här alltså. Men visst kan fienden tränga sig in även i detta. Och så även när det handlar om tur eller otur, så ska vi inte nonchalera det, för det kan vara så att vi blir attackerade och fienden vill lura oss. Lura oss till att det är så viktigt att vi har de här stora beloppen pengar, eller lura oss när vi gör något annat som inte går i hand riktigt. Utan vi får överlämna vårt liv ständigt varje dag till Herren. Må din goda vilja ske med mig i alla lägen i mitt liv. Men det hör till syndafallets skador, det vi kallar för otur. Eller tur. Ja. Så vi ska inte dra in Gud i detta för mycket, eller dra in den onda andevärlden för mycket i detta. För jag har kännedom om hur sådant kan leda till väldiga problem. Mycket skada faktiskt. Som sagt, låt oss inte blanda ihop de här fyra delarna av ondska. För att segra i kampen mot det onda, likt Paulus alltså. Han säger, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Så presenterar Bibeln flera segervapen. Det där hämtar vi andra till Timoteus 4:7. Och Guds ord säger till oss, ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Efesierbrevet 6:11. Ta på er hela Guds vapenrustning. Och då tänker vi, det kan man väl inte klara av som människa, gå klädd i allt detta. Alla dessa andliga vapen, jag höll på att säga, vem vågar möta oss då? Vem vågar leva med oss då om vi har allt detta? Ja, du behöver inte vara orolig. Så mycket blir det inte efter den mänskliga naturen som pågår hela tiden. Så vi behöver inte höja upp varandra eller sänka ner varandra i detta. Utan vi kan leva ett vanligt liv, men vi kan vara klädda i andliga vapen och ha en stark utrustning för att kunna besegra fiendens olika anslag och angrepp. Jag ska i urval ta fram 6 bibelord om vapenslag som vi allesammans kan ta till oss. Och vi kommer att behöva ha de här i de möten vi gör i tiden. Med olika människor, olika situationer, händelser och så vidare. Och när historien pågår. Och då vill jag börja med att Efesierbrevet 6:11. Där det står. Ta trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta trons sköld. Det vill säga tron är viktig. Att lyfta trons sköld runt omkring sig. Uppåt och nedåt också kanske. Överallt att höja trons sköld. I de olika lägen som uppstår av frestelser och attacker. Jag höjer trons sköld mot detta. Och de ska få fiendens alla brinnande pilar att slockna. Falla ner och slockna. Visst är det bra? Jag tänker också på Uppenbarelseboken 12:11. Där står det. De övervann Satan. Genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Så vi ser det Jesus har gjort för oss på Golgata kors. Till det ska kopplas ihop vårt vittnesbörd. Att vi berättar om vår tro. Att vi i olika lägen, olika situationer har något att säga om vår frälsare. Och vad vi har fått uppleva och vad det betyder. Alltså vi övervinner honom Satan genom lammets blod och genom vårt vittnesbördsord. Så det är jättebra att vittna. Och det kan vi göra med handlingar av olika slag. Vi kan göra det med munnen, med vårt tal. Och det får pågå lite hela tiden det här. Vidare som nummer 3. Hebreerbrevet 2:14. Genom att han, Jesus alltså, själv har fått lida och blivit frestad. Kan han hjälpa de som frestas. Så när vi har och lever med Jesus nära oss, så har vi den här hjälpen ständigt. Så pågår den här. Vi kan bildligt talat ta vår hand åt höger eller vänster, upp eller ner, och Jesus finns där och fattar en och hjälper oss. Ni vet hur han själv blev frestad där ute i öknen och vann en underbar seger, och sen står det att i andens kraft gick han därifrån. Och det kan vi också, med Jesus så kan vi få segra. Och han vet precis om vilka frestelser vi har och kan hjälpa oss i varje frestelse. För han har varit frestad som vi. Så han vet vad det handlar om. Underbart att ha en sådan på sin sida. Men så kommer jag också in på hjälparen, den heliga ande. Som det står i Johannes 16:18, ska överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Så vi kan se hur den heliga ande skiljer ut, ordnar upp det åt oss. Så att vi vet vad som är sant och riktigt, vad som är äkta, vad som är Guds och vad som inte är det. Alltså överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Så den heliga ande ordnar upp detta åt oss. Hjälparen, advokaten, den heliga ande. Underbart att vi har en sådan hjälpare. Och sen tänker jag på Filipperbrevet 2:13 också. För där står det så här. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Så Gud håller på också med oss. Fast vi inte märker, kanske inte ser det. Så pågår ett verk av Gud i våra liv, för att hans goda vilja ska ske. Och det kan vara att vi har samlats här idag, kan vara en del i detta, som är direkt från Gud. Han verkar i er som har ordnat detta. Han har verkat i er så att det här blev till, för att hans goda vilja ska ske. Så tänk på det också, ta med dig det. Det är ett underbart vapen att ha med sig. Gud verkar i oss, vi som har lämnat vårt liv i hans händer. Och jag tänker också på ytterligare som nummer 6 där. Jo, första Korintierbrevet 14:26. Jo, när ni samlas, har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Så när vi kommer samman som Guds folk, om vi är en stor grupp, väljer bara några få. Två räcker, Jesus är mitt ibland oss då. Så när detta händer, så ska vi ge utrymme för att andens verk får ske. Att det får pågå alltså. Jo, när ni samlas, har var och en något att ge. Och det kan vi ju göra lite olika upplägg av. Men det måste finnas där. Som en hälsning från Gud hela tiden. Som något från den heliga ande hela tiden. Att här kan vi vara med och ge vårt. Dra vårt strå till stacken. Ett tungotal är en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Sammantaget, för att segra i kampen mot det onda, så ska jag ta fram två pågående beslut som vi inte kan avstå från, utan det är två pågående beslut som vi får hålla på med. Och det ena är vår tro, vår bekännelse. Vår tro och vår bekännelse är det ena som måste till för att vi inte ska lida skeppsbrott i tron. Så behöver vi ha vår tro och vår bekännelse. Och det kan vi göra, som sagt var, på oerhört många sätt. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Vi sjöng här en stund sedan. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Ja, så vi tittar på Jesus, vi ser i tron, i vårt inre, så ser vi på Jesus. Och han är den som är upphovet till tron, trons upphovsman och dess fullkomnare. Så han stärker vår tro hela tiden när vi har blicken fästad på honom. Så kommer det kraft, det kommer hjälp från honom till oss. För det andra, också så här pågående, det gäller vårt förstånd och vår kunskap. Så här står det i Romarbrevet 12:12. den senare delen av vers 12. Och anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Här måste vi lägga manken till själva. Här måste vi vara med. Så vi kan inte säga att nu får Gud göra något och göra ingenting, så ska jag skylla på honom. Nej, så kan vi inte göra. Utan vårt förstånd, vår kunskap ska vara med i detta. Och det är ett pågående verk. Det kan aldrig ta slut. Och anpassa er inte efter denna världen, så som världen ser ut nu exempelvis. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så här behöver vi alltså koppla på. Fatta Guds hand, den är nedsträckt till oss. Vi behöver fatta den och få den hjälp vi behöver. Och då handlar det om att vårt förstånd och vår kunskap är sann och levande och att det flödar. Så jag skulle vilja säga att en lärjunges främsta lärdom, och jag räknar med att vi är lärjungar här, så jag kunde också säga att vår lärdom här idag av den här förkunnelsen, det är att kämpa den goda kampen. Och den kämpar vi inte bara så att säga som ett verk av Gud, utan vi kämpar också som ett verk av Gud mot fienden. Jag har kämpat den goda kampen, jag har bevarat tron. Och vi kämpar alltså den goda kampen mot den onda verkligheten. Det måste vi ta med i sammanhanget. Vi behöver alltså göra detta för att i vårt eget liv övervinna ondskan som kommer från den onde. Som hela tiden är aktuellt. Som ständigt försöker påverka oss och lura oss. Men fullbordar vi vår kamp, om jag fullbordar min kamp, så kan jag hjälpa andra att vinna sin kamp. Och så kan vi säga, fullbordar vi som Kristi lärjunge här vår kamp, så kan vi hjälpa andra att vinna sin kamp. Och det är väl så vi vill med vårt liv. Inte bara att vi ska vinna en seger för oss själva. Så, och det är nummer ett såklart. Men också att vi kan ta nästa steg och få visa andra vägen. Och hjälpa andra att också vinna seger över det onda. Jag ska berätta en sak för er som har hänt alldeles nyss. Det var ett bönemöte i Pingstkyrkan i Borås. Vi bor ju där numera i Borås och medlemmar i Pingstkyrkan där. Ett bönemöte en kväll. Och Guds ande kom så där riktigt starkt över mig. Så det fanns inte en möjlighet att säga nej. Utan jag bara började tala i tungor. Och få frambära ett budskap som handlade om en dotter som det har kämpit för, och mamman kämpade för sin dotter. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var, men det var väldigt mycket oro i alla fall. Och jag bar fram en hälsning, och kan ni tänka er, direkt i mötet så säger en kvinna som var med, det här var en hälsning till mig. Precis så är vårt läge, precis exakt så är det. Och där ser vi alltså att vi kan vara mitt uppe i detta med att stå till Guds förfogande och vara i tjänst. Du kan göra det på ditt sätt så som du får utrustning av Herren för. Och jag får göra det på mitt sätt. Utifrån de gåvor som jag kan möjligtvis ha då. Så kan vi hjälpa varandra att vinna den viktiga segern över det onda. Och det är hela tiden som det är. Det pågår nu. Vi som sitter här nu kämpar en kamp. Vi har olika upplevelser av livet just nu. Och vi kämpar alla en kamp mot frestelse, mot att lida nederlag. Men vi har en på våran sida. Vi har Gud på våran sida. Och vi håller fast i hans hand. Han kan hjälpa oss att vinna seger över det onda. Hela tiden. I Jesu Kristi namn så ska den ondes alla brinnande pilar slockna. Amen. Herre, så vill jag tacka dig för att du gav mig möjlighet att dela med mig av detta, Herre. Och att det kan leda till någons hjälp. Att någon kan ta ner detta i sitt hjärta och det kommer att ge framgång och bära frukt. Herre, du vill hjälpa mig själv så att jag är noga med att hålla koll på hur jag lever. Vilka som får vara nära mig och på något sätt påverka mig. Hjälp mig att kunna säga nej när jag ska göra det och säga ja när jag ska säga ja. Tack för den underbara förmånen vi har att få samlas och tänka på ditt verk i våra liv. Amen i Herrens Jesu Kristi namn.